Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, är du äten då eller?
Jajamän. Bim bim bap.
Ja, bim bim bap var gott. Ja, det är nya regeln att vi ska komma hit ätna och så. Okej, du ska hålla den regeln. Så jag hade inte ätit. Så... fan, vi har ju lovat att jag ska äta, så jag öppnade en burk bruna bönor, tryckte i precis innan jag tryckte en hel burk vita bönor kallt ur burken bara. Men nu är jag fan äten. Så jag har ätit.
Fråga Anders och Måns.
Hej ska ni vara och varmt och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, den här podden som du Måns och jag Anders har, där vi svarar på lyssnarfrågor. Vad trevligt att se dig.
Detsamma Ankan.
Hur är det med dig?
Jo, igår förmiddag så var jag på lite dåligt humör.
Nej, vad tråkigt.
Så satt jag mig för att läsa frågor. Och ni som lyssnar alltså. Ni skriver så snälla saker och är så knäppa i skallen på bästa sätt. Så jag blev helt harmonisk och gråtmild nästan.
Oj.
Vi har ett Instagramkonto, Anders och Mans heter det.
Aha.
Och där har vi fått lite återkoppling på förra veckans avsnitt. Det är användaren Hundpolis som har skrivit en kommentar.
Oj.
Har ett avsnitt någon gång inte handlat om änder på något sätt?
Jag vet inte.
Ska du prata om ändå idag, Ankan?
Inte ett ord.
Nej, inte jag heller. Då kanske detta blir det allra första andfria avsnittet av Fråga Anders och Måns. Om vi då inte råkar glida in på ämnet när vi pratar om något annat.
Nej.
Ja, det har redan varit en del om ändå här nu, men nåja. Vad har hänt dig sen sist vi träffades?
Apropå gråtmild måste ni säga. Jag fyllde år i veckan som gick.
Ja, grattis. Aha,
tack så mycket. Barnen hade själva fixat födelsedagsfirandet på morgonen. Tycker mycket om att bli firad. Tycker jag nästan det bästa med födelsedag är att få kaffe på sängen.
Ja.
17:30 på morgonen gick de upp.
Började slamra i köket så att du vaknade.
Ja, jag sov räv. Ja. Framåt 7 trillade de in i mitt sovrum. Sjöng. De hade gjort frukost bestående av pulverkaffe. Bara köpebullar och frukt.
Ja, men vad gott.
Ja, det var så jävla fint. Och köpt paket själva.
Vad fick du?
Jag fick en enhörning som bajsar godis.
Oj!
Ja, jag fick strumpor med motiv föreställande kanelbullar. Och jag fick ett bockiasett.
Åh! Bästa födelsedag!
Så jävla fett. Och när de står där... Pappan grät alltså. Det brukar inte vara så roligt med föräldrar som pratar om sina barn.
Nej.
Men jag ska göra det lite.
Ja, okej.
Okay. I helgen...
Ja, det är jag som ska klippa den här podden, så det är möjligt att ryka.
Ja, i helgen så föreslog min ena dotter att kan vi inte plantera någonting? Då vill man ju vara en stöttande pappa också. Ja, det är klart, vi ska plantera. Vi åkte till butiken och köpte frön och jord. Vi åkte till en second hand butik och köpte krukor. Supermysig utflykt.
Ja, ja.
Den andra dottern var inte så intresserad av att plantera. Men när vi väl höll på så frågade jag henne ändå, ska du inte vara med och plantera lite ändå? Jo, det ska jag väl vara, sa hon. Och så frågade jag, vad vill du plantera och ha på din fönsterkarm? Då sa hon, gärna broccoli.
Ja.
Så har alltså den ena dottern i sin fönsterkarm blomman för dagen, valmo, solros, och den andra broccoli. Det är inte det vi ska prata om, vi ska svara på en lyssnarfråga.
Jag kommer att prata lite, och inte om just broccoli, men om att plantera saker.
Oh.
Om växter och frön.
Det är det nya nu för mig. att, sen flera år tillbaka.
Att plantera.
Ja, jag har satt gurkor i år igen, så det kan gå åt helvete det här.
Nu ska hade ju så mycket gurkor, om det var förra eller förra året, så att du inte fick plats med din soffa.
Nej, vi flyttade upp soffan till övervåningen för gurkorna skulle få plats. Vi ska inte prata om gurkor, vi ska svara på lyssnarfrågor. Vi börjar med det nu.
Så här skriver Linus i Uddevalla. Tjolla hopp. Används ramsan maj maj måne, jag kan lura dig till Skåne. Där fanns en apa som lurade dig tillbaka i Skåne. Det är ju svårt att bli lurad till ett ställe man redan är på. Och varför blev det just Skåne man luras till i maj? Varför inte exempelvis maj maj korvsbad, jag kan lura dig till Medelpad?
Ja, just det.
Undrar då Linus. Anka, vilket datum är känt för att då är det fritt fram att luras?
Ja, det är 1 april.
Ja, och det här är en supergammal tradition. Den har funnits åtminstone sedan 1600-talet. Mm. Men på den tiden så var det inte så att man lurade någon att man är gravid. Eller att äta en bulle med en superstark chili i. Nej. Eller genom att gömma deras glasögon. Sådana där klassiska april, 1 april-skämt. Nej. På den tiden lurades man på helt andra sätt. Det absolut vanligaste var att man lurade någon att åka till ett ställe långt bort.
Bra lur.
Till exempel om man bestämde träff och inte dök upp. Mm. Eller tipsade om ett fantastiskt svampställe helt utan svamp.
Och det andra tycker jag är ganska bra ändå.
Och det är på grund av detta jag sa som vi har ramsan. April, april, jag kan lura dig vart jag vill.
Ja, just det.
I Linus ramsa, jag kan lura dig till Skåne. Används antagligen just Skåne som exempel på var man kan lura någon för att Skåne ligger så långt bort för många i Sverige. Mm. Det hade kunnat vara Norrland också om Norrland gick och rimma på något ord alls. Men nu protesterar du, Anders.
Ja, stopp.
Maj, maj, måne.
Ja.
Det är ju i april vi lurar folk.
Mm.
Nej, inte på den här tiden. Då var det hela våren som man var tvungen att gå på helspänn och var superskeptisk så fort någon ville att man skulle åka någonstans. Hela våren!
Ja, det är ju en rolig månad. Man måste vara skeptisk till allas förslag på platser man ska bege sig till.
Man kan ju förstå att så där kan vi inte ha det i ett civiliserat samhälle.
Man ringer mäklaren. På vilken adress ligger den här lägenheten ska titta? Skånegatan 8. Va?
Maj, maj, måne. Uh-huh. Jag kan lura dig till Skånegatan 8.
Uh-huh.
Nej, man vill inte ha det så att ingen vågar åka någonstans hela första halvåret. Så då begränsar man det inte bara till en månad, april, utan till en enda dag. Nämligen den 1 april.
Ja, livet, det var enkelt. Ja, och tiden räckte till. Det är det som gör att jag längtar hem till Medelpad.
Måns, jag har en fråga till dig. Hur många veckor har ett år?
52.
Just det. Och här har du min kalender från förra året.
Jaha.
Om du tittar där, bläddrar den och ser på slutet. Hur många veckor har år 2020?
53.
Om detta handlar nästa fråga från Kattis. Jag fick lära mig i skolan att det är 52 veckor under ett år. Därför blev jag väldigt förvånad när jag första gången upptäckte att det var 53 veckor det aktuella året. Frågade då flera av mina vänner om de kände till att det under vissa år är 53 veckor. Ingen kände till det. Ingen kunde heller hjälpa mig att förstå hur det plötsligt kan rymmas 53 veckor på ett år. Kan ni hjälpa mig att förstå det? Puss och kram. Kattis. Alltså jag hade ingen aning om det här. Så jag fick ju googla det här.
Ja.
Första träffen var på Vafab Miljö, deras hemsida.
Mm.
Rubriken sophämtning. 53 veckor, en udda eller jämn utmaning för Vafab Miljö.
Mm-hmm.
Andra träffen, hudiksvall.se. Rubriken i år har vi 53 veckor. De som haft sophämtning udda veckor 2020 får hämtning jämna veckor 2021.
Okej. Okay. Hittills bara sophämtningsrelaterade sökträffar.
Tredje träffen. Mm. Västerås tidning. Udda blir jämnt för sophämtning när året...
Jag skönjer ett mönster.
Fjärde träffen. Ah, Sveriges Radio, äntligen. Nu blir det bra.
Yes.
Jag läser ingressen. För första gången på många år hade vi 53 veckor i almanackan. Det får konsekvenser för den som har sophämtning.
Ja.
Varannan vecka.
Ja.
Kan du skönja en röd linje här?
Ja.
De som är intresserade av sophämtning verkar också ha koll på veckonummer. Hur tror du att det ligger till? Varför har vi ibland 53 veckor?
Nej, men om första dagen ett år, alltså 1 januari, är liksom en söndag, så måste den ändå räknas som en vecka. Då är den dagen vecka 1. Och sen så måndagen då blir vecka 2. Och sen så bara räknar man framåt och då så blir det för få veckor, 52, då har vi fortfarande, då är vi bara uppe i 28 december där, då måste du lägga till en halv vecka till.
Jag gillar att du tänker Måns, men du har fel.
Nej!
Jo. Så här ligger det till. Enligt kalenderstandarden ISO 8601, det gillar ju du Måns, du gillar ju system.
Ja.
När man är överens om något, hur man gör, då myser du.
Ja.
En standard för dig Måns, det är vad fredagsmys och chips är för andra. Enligt standard då, kalenderstandard ISO 8601, är veckans första dag måndag.
Det är lite olika i olika länder. I vissa länder så är veckans första dag söndagen.
Alla har inte ratificerat den här standarden och kommer på den.
Nej, det är ju störigt. Ja,
men ja. I Europa är vi överens om att måndag är dag 1.
Okej. Okay.
Veckorna räknas från början av året.
Ja.
Så länge är du med, eller hur?
Ja.
Om nyårsdagen infaller mellan måndag och torsdag räknas denna vecka som årets första vecka. På så sätt får alltså årets första vecka alltid minst 4 dagar. Är du med?
Ja.
Så då blir vecka 1 liksom, ja, det kan bli måndag till söndag eller det kan bli tisdag till söndag eller onsdag till söndag.
Just det.
Den får alltså...
Men det kan inte bli fredag till söndag. Det blir för få dagar enligt vår standard.
Ja. I annat fall, om nyårsdagen är liksom torsdag till söndag, då blir följande vecka den första.
Okej. Så om 1 januari inträffar på en torsdag, fredag, lördag eller söndag, så får den ingen vecka?
Nej, då räknas det in till förra årets vecka.
Okej.
Och om nyårsdagen då infaller på en torsdag, då har vi så pass många dagar att föra över till förra årets vecka 52. Så att vi får en full vecka och det blir en vecka 53. Är du med?
Nej, inte det sista här då.
Jo, för att om nyårsdagen infaller på en torsdag, då får vi så många dagar, det vill säga torsdag, fredag, lördag, söndag, och föra över till vecka 52 från förra året.
Ja.
Då blir det, då kan vi fylla upp en hel vecka.
Åh, nu är jag med. Nu är jag med. Så att det blev 53 veckor år 2020, det är egentligen år 2021s fel.
Ja.
Det är extra dagar från 2021 som vi prägade in i 2020. Och det är bara om det blir en full vecka som det räknas.
Ja, precis. En bra minnesregel här, det gillar ju du också.
Ja.
Årets första vecka ska innehålla årets första torsdag. Det är en bra minnesregel.
Ja, super. Jag ska tatuera in den ovanför baken.
Ja, lova inte för mycket nu. 2026 och 2032, då har vi 53 veckor på året igen.
Vilket då?
År 2026 och 2032.
Yes! Det är inte så långt tills dess.
Nej, det blir härliga år.
Ja, jag har lite uppföljning på förra avsnittet. Ankan, du beklagade dig över att dina grannar avslutar sina fester med att spela och skråla med i Tommy Boys klassiska låt Stad i ljus.
Tommy Boy, om jag får rätta dig.
Tommy Boy. Mm. Så även om du har lyckats somna under deras fest, så vaknar du till själva avslutningen på festen.
Och kanske framförallt till allsången.
Ja.
Som ingår i avslutningen på festen.
Många har hört av sig och berättat att det här är en studenttradition att avsluta med Stad i ljus sina fester. Vissa säger att det är en tradition i Växjö, andra i Linköping, Lund, Chalmers och Göteborg och så vidare. Så jag tror vi kan slå fast att det här är en studenttradition lite varstans. Visste du detta?
Inte en aning.
Så det är kanske några studenter du har som bor ovanpå dig?
Ja, åtminstone före detta då.
Min bror jobbade på en skola för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Jaha.
Och i hans klass, där älskar de Stad i ljus. Mm-hmm. Det var faktiskt den enda låt som de älskade.
Jaha.
Så de spelade den många, 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 många gånger varje dag.
Jaha.
Så min bror är nästan lika trött på den där låten som du är.
Jag är inte så trött på låten. Jag är mer trött på att jag vaknar med känslan att nu kommer kriget.
Kriget under ledning av Tommy Körberg. Den värsta typen av krig.
Ja, ja.
Du har fortfarande inte gått upp och sagt ifrån, antar jag.
Nej, jag tycker de kan förhållas.
Ja, så det, vi får helt enkelt vänta till det här har spritt sig. Vi fortsätter att prata om det i podden tills de får reda på det på detta vis.
Häromdagen så skulle jag kasta sopor.
Mm.
Och jag tror att det var en av de grannarna som kom ner.
Ja.
Jag tyckte att hon tittade lite speciellt på mig.
Ja.
Ja, att de kanske har hört det redan.
Och det berodde inte på att du gick i kalsongerna och kastade soporna? Eller,
nej,
eller?
Nej. Jag har faktiskt en gång i veckan kastat soporna i mina pyjamasbyxor. Jag är ju väldigt förtjust i pyjamasbyxor.
Har du såna här flanellisar?
Nej, man ska ju ha såna här riktiga silke.
Silke bara glider runt.
Det måste
ju vara lite friktion. Annars bara glider de upp i gumpen. Man kan ha en hel pyjamasbyxa som har glidit upp i gumpen.
Nästa gång du förlorar ska du få ett par silkiga pyjamasbyxor med. Och du kommer tacka mig.
Men tänk om jag liksom glider ur sängen. Jag vaknar av att jag ligger på golvet för jag har glidit ur sängen.
Det gör du inte.
Ja, vi får väl se.
Var det det vi skulle prata om?
Det var allt för den här podden. Tack för att du har lyssnat.
Hej, kloka ni. Hur kommer det sig egentligen att man använder uttrycken att någon inte säger flaska eller inte säger halv sju för att beskriva att någon inte säger något? Varför säger man till exempel inte när någon är tyst, inte säger burk eller inte säger kvart över nio? Med vänlig hälsning, Fredrik i Vetlanda.
Mm-hmm.
Vad tror du, Måns? Varför säger man inte säger flaska?
Inte säger flaska för att kanske munnen är lika stängd som en flaska med en kapsyl på.
Mm-hmm. Mm-hmm. Och inte halv sju då?
Aha. Att en sjua ser ut som en människa med ett stängd mun.
Aha.
En hårt igenknipt mun.
Du är på gång idag. Men du tänker fel och fel och fel. Det här var ganska lättlöst. I alla fall hälften av frågan. Institutet för språk och folkminnen har en frågelåda på nätet. Där språkvårdarna i Svenska språkrådet svarar på frågor. Toppen sida alltså. Uttrycket inte säger flaska, vilket man då säger om någon är tyst som en mus helt enkelt. Det myntades 1906 i skämttidningen Strix i form av en rolig historia. Jag kör den.
Mm.
Mm. En man som har varit mycket begiven på starka drycker ligger på sitt yttersta. Hustrun vill få honom att säga något. Kan du inte säga soffa? Han säger inget.
Förlåt?
Ja, men hustrun vill att han ska säga någonting. Han håller på att
varför ska han säga soffa?
Ja, men hon provar olika grejer.
Uh-huh.
Ja. Kan du inte säga dragkista? Nej, han säger ingenting.
Uh-huh.
Nej. Kan du inte säga flaska? Mannen uppbådar sina sista krafter och frågar. Är det Noia? Nej, kanske var roligare 1906, men så...
En noia?
Ja, så finns det något i flaskan. Men han sa inte flaska ens.
Att en vits kunde bli så bevingad att det blev ett uttryck i svenska språket som fortfarande hänger med.
Men Strix var ju en väldigt populär skämttidning.
Aha.
Det var ju Albert Engström, konstnären, komikern, som låg bakom den här. Han är ju mest känd för sin affisch, den här kräftor, kräfva, dessa drycker.
Just det.
Men Strix var ju en skämttidning och jävlar, förlåt att jag svär, vilket gäng som jobbade med den.
Aha.
Werner von Heidenstam, Gustav Fröding,
wow.
Hilding Nyman, det vet jag inte vem det är, Carl Larsson och Bruno Liljefors.
Här, vilket dream team.
Vilken supergrupp att få in i den skämttidningen, va?
Det är som om 91-an
ja.
Skulle göras av
Ernst Billgren,
Kai Pollack,
Astrid Lindgren,
Siv Ryd,
Majt Stäcke. Nej, det, för man ska ha någon som inte vet om Majt Stäcke var min gamla träslöjslärare.
Ah, och Jens Lapidus. Där har man, det är motsvarighet i dagens Sverige.
Men vi hade ju ett uttryck till, Måns. Inte säga halv sju. Radioprogrammet Språket i P1 försökte 2016 hitta liksom svaret på var det här uttrycket kom ifrån. Man körde fast. Jag körde fast lika mycket. Därför gör vi så här. Vad tror ni? Varför säger man inte säga halv sju? Vet du? Eller har du en jättebra teori? Skriv till fraga, snabla, Anders och Mans. gmail.com.
Fifit Anders.
Måns i Umeå har skickat en fråga till oss. Så här lyder den. Hej kära Anders och kära Måns. Jag har läst lite om citron. Eftersom jag tänkte att inte kan väl något djur äta något så surt som citron frivilligt? Mejlet fortsätter. Citron är ingen naturlig frukt utan en framavlad hybrid. Men naturliga citrusfrukter som till exempel pomerans eller sukkatcitron är bittra och på den sistnämnda anses köttet oätligt. Jag undrar vad dessa frukter då har för funktion. Finns det arter, djur som tycker att sukkatcitroner är det godaste som finns? Eller är den bitter och oätlig av någon annan anledning? Tack för ett fantastiskt program, Måns i Umeå.
Underbart det här alltså.
Anka, varför producerar växter frukt?
Ja, men det är väl av olika anledningar, men ofta är det för att det blir gott för någon annan och sen så ska då kärnorna spridas på så sätt.
Exakt, för att lura djur att sprida växtens frön. Vi har pratat om det tidigare, men en par mänsklig avföring på sin tomt från ett utedass till exempel, så kommer det börja växa tomatplantor ur den här högen. Tomatens kärnor, det vill säga tomatplantans frön, överlever alltså vår matsmältning.
Förutsatt att man har ätit tomater.
Ja, ja, ja. Det här är till och med tomatplantans strategi för att fortplanta sig. Den producerar tomater enbart för att de ska ätas upp.
Det är briljant.
Vi börjar från början. Mm. Växter fortplantar sig på lite olika sätt. Men de flesta producerar frön och sen finns det fem olika sätt för växter att sprida de här fröna.
Oj, blir som en liten lista. Fem frösätt.
Säg en sån tuff jingelröst.
Fem frösätt.
Nej, nummer ett.
Jaha. Nummer ett.
Gravitation. Som kokospalmen, den bara släpper sitt enorma frö rakt ner.
Mm, och slår det ibland ihjäl folk.
Men det där då, att en kokosnöt är ett enda frö?
Ja, det är ett fett frö alltså.
Gud, det är det fettaste fröet.
Ja, det ska jag prova nog. Om man köper en stor kruka, ja, tycker ni en kokosnöt. Tänk om det börjar hända grejer, det hade ju varit roligt.
Det kommer börja hända grejer, det kommer ta ett tag alltså, men det kommer börja hända grejer.
För fan vad roligt det ska jag göra.
Nackdelen med att använda just gravitation enbart för att sprida sina frön är att avkomman antagligen kommer slå rot precis bredvid föräldern och då konkurrera om solljus och näring och så vidare. Därför vill de flesta växter sprida sina frön så långt det går. Mm. Och då har vi kommit fram till
fröspridningssätt nummer två.
Vind. Mm. Maskrosor, känner du till maskrosor, Anders?
Ja.
De bygger en liten fallskärm till varje frö som då ska fångas upp av vinden och spridas.
Kategori nummer tre.
Nej. Aha. Anders, på en skala mellan 1 till 10, hur bra tycker du att maskrosen är på att sprida sina frön?
10.
10, ja.
Superbra.
Super. Maskrosen är alltså blommornas Zlatan när det gäller fröspridning. Och nu har vi kommit fram till
kategori 3.
Vatten.
Ja.
Många växter, både vattenlevande och sådana som växer på land fast nära vattendrag, de använder vatten för att sprida sina frö. Mm. Ett frö som flyter i en flod till exempel kan ju transporteras superlångt, till och med till en annan kontinent innan det gror.
Nummer 4.
Ballistik.
Oj, att det fjongar iväg. Att det är som en fjäder på något sätt.
Vissa växter vägrar vara beroende av vind eller vatten för att sprida sina frö. Mm. Istället skjuter de iväg fröna.
Ja, det vet man. Såna här som ser ut som små ärtstänger som man klämmer på.
Jasså?
Ja, de är roliga.
Var hittar man dem?
På landsbygden.
Ja, ärtstänger på landsbygden. Lite tips från Anka Johansson.
Ja, men kvinnan där jag hämtade mina två katter hade såna på sin trädgård.
Ja, okej. Kvinnan där Anders hämtade, där om ni är intresserade, och dit.
Ja.
Det finns en törelväxt, trädet hyra, som ibland kallas the dynamite tree. Varför tror du detta då?
För att deras fröer bara...
Deras frukter exploderar och kan skicka iväg frö över 100 meter.
Om man äter den då?
Det verkar ju livsfarligt.
Ja. Så har du 100 meter?
Ja!
Jävlar vad fett.
Och det hörs till explosioner.
Var finns det här trädet?
Ja, inte...
På landsbygden.
På landsbygden. Mm. Tänk om massa sådana i trädgården. Som man bor i Malmö.
The Dynamite Tree.
Jag såg ett klipp på YouTube igår. Några små, små, små frön. Uh-huh. Och så var det en hand då som hällde vatten på dem. Mm. Man simulerade ett regn. Mm. Och i början så var den här filmen supertråkig.
Mm, ja, det förstår jag.
I allt för många minuter så satt jag och tittade på små, små frön som var blöta.
Ja.
Som hade filmats av.
Ja.
Men sen sprätter de iväg. Nästan som om man poppar popcorn.
Jaha.
Och då har vi kommit fram till det sista sättet för växter att sprida sina frön.
Nummer 5.
Med hjälp av djur. Mm. Vissa växter transporterar sina frön på utsidan av djur. Kan du komma på något, Ankan?
Ja, tistlar till exempel.
Ja, kardborren fastnar i pälsen på djur och lyfter med till ett nytt ställe. Medan många andra växter transporterar sina frön på insidan av djur.
Som tomaten då?
Exakt. Växten producerar en läcker frukt som djur inte kan motstå. Och så gömmer de sina frön mitt i den här frukten så att de också slinker med in i djuret. Djuret bajsar ut fröna på en ny plats där de kan gro. Anka, när du äter ett äpple, brukar du då äta hela kärnhuset?
Nej.
Nej?
Nej.
Att inte äta kärnhuset på ett äpple, det är att räcka finger åt äppleträdet.
Ja, men det, då gör jag nog det.
Bra, bra, för trädet försöker ju lura oss.
Ja, vindruvor däremot har lurat mig. Vindruvor, det petar jag inte ut några kärnor.
Nej, det är okej.
Okay. Ja. Ja. Melon. Melon är den frukt som har lyckats bäst med mig.
Ja.
Ser jag en melon, då äter jag den.
Oj! Är det ett hot eller ett löfte?
Ja, vet man inte.
Nej. Äppleträdet lockar med något saftigt och ser helt oskyldigt ut. Mm. Står och gömmer sig i någon dunge.
Ja.
Men i smyg så gnider det sina kotiga grenar mot varandra och tänker slugt. Nu ska jag lura i idioten mina frön. Samma sak med alla andra frukter. Växter har ju ingen annan anledning att producera frukter. Det kostar ju en massa energi. Fröna är designade för att gå rakt igenom djur. Men... då kommer vi till...
det här konstiga citronen.
Nej.
Citrusfrukter.
Nej.
Nej.
Avokado.
Ja.
Gillar du avokado, Anders?
Du, jag älskar avokado.
Brukar du ta ut kärnan när du äter avokado?
Avokado har ju lurat mig på det sättet att jag tycker det är väldigt roligt att odla avokado. Så jag tar ut kärnan, stoppar tändstickor i dem och sätter mig i glas vatten och odlar avokado i fönstret.
Men du äter alltså inte avokado med kärnan?
Nej, det gör jag inte.
Men då sprids ju inte avokadons frö.
Nej, men det är...
vilket djur kan då äta avokados på så glupskt sätt att kärnan hänger med? Vilket djur har avokadon haft i åtanke när den designade den enorma kärnan? Vilket spridardjur har avokadon levt i symbios med?
Elefanten.
Ja, ganska bra gissning faktiskt.
Ja, giraffen.
Men den växer i Centralamerika.
Noshörningen.
Finns det massa giraffer, elefanter och noshörningar i Centralamerika? I Mexiko, är det Mexikos nationaldjur, elefanten? Nej! Nej!
Jag vet inte. Jag kommer inte på ett... du stressar mig, jag kommer inte på ett... laman! Jag vet inte.
Så här är det. Avokadon fick sin stora kärna i en tid då det fanns några djur som åt dem hela och släppte ut kärnan på en annan plats med avföringen. Avokado växte i Centralamerika och dessa djur hette... gomputerer.
Nej.
Toxodonter.
Jaha.
Glyptodonter. Ja. Och jättesengångare.
Det är någon form av dinosaurier eller?
Nej. Gomputerer var ett elefantliknande djur, precis som du var inne på.
Ja.
Ungefär lika stort med snabel, fast med 4 betar. 2 upp och 2 ner.
Åh, jävlar.
Glyptodonter var enorma bältdjur som kunde väga 2000 kilo. Jättesengångar, känner du till jättesengångarna?
Absolut inte.
Såg ungefär ut som dagens sengångare, men kunde bli 5 meter höga.
Va?
Och väga flera ton. Och alla de här enorma djuren som kallades megafauna dog ut i slutet av förra istiden, det vill säga cirka 10 000 år sedan, tillsammans med mer kända megafauna som mammutar och sabeltandade tigrar och så. Men de dog alltså för bara 10 000 år sedan.
Det är spännande med mammutar.
Ja.
Att det fanns ju, man tänker mammutar bara på is. Men det fanns ju mammutar i varma länder också.
Ja, absolut. Det fanns mammutar som inte hade så mycket hår och levde på varma ställen. De dog alltså för bara 10 000 år sedan. Alltså de levde samtidigt som människan. Mm. Tänk dig, Ankan. Mm. Man är ute, ska köpa en falafel, lossa cykeln. Mm. Stöter man på en sengångare som är hög som ett hus.
Mm.
Och rör sig sådär superlångsamt.
Ett litet hus får det ju vara.
5 meter hög.
Oj, ja, det är ett stort hus.
Tänk dig en sån sengångare.
Ja, jag tänker med den nu. Det är ju jätteläskigt såklart.
Ja, samtidigt inte farlig för den går så långsamt.
Det vill ju avokado, inte mig.
Exakt. Men vad händer då med växter vars spridardjur dör ut så att växten inte längre kan sprida sina frön?
Ja, de dör väl ofta ut.
Ja! Så avokadon var dömd till undergång.
Mm-hmm.
Människan har räddat avokadon genom att göra precis som du, Anders. Genom att sätta små tändstickor i den och odla den.
Mm.
Det var inte så illa pjåkigt av människan. Nej, att vi har räddat avokado.
Nej, vi har gjort bra grejer också.
Sen kan det ju vara så att vi bidrog till att utrota de här jättesengångarna och de andra genom att jaga dem.
Ja.
Men vi räddade i alla fall avokadon.
Mm.
De flesta växter som blev av med sina spridda djur dog ut. Tänk, vilka fantastiska frukter vi har gått miste om.
Mm.
Förutom avokado så finns det dock ett helt gäng andra växter som finns kvar trots att deras djur som de levde med i symbios dog ut. Kan du gissa någon växt, Ankan?
Ja, men då är det väl djur med stora frukter med stora kärnor då. Mango.
Mango växer i länder där de där stora djuren som du var inne på finns, alltså elefanter och sådana. Mm. Papaya spreds också med hjälp av dessa megadjur som är utrotade. Vissa pumpor, chirimoya eller cherimoya, citrusmullbäret, kakaoträdet, alla dessa har vi räddat. En evolutionsbiolog som heter Connie C. Barlow har döpt det här till evolutionär anakronism. En anakronism är en företeelse som hör hemma i en annan tid.
Ja.
Och det är alltså egenskaper hos levande arter som bäst förklaras genom att de har utvecklats tillsammans med andra biologiska arter som sedan har utrotats. Och när då liksom kontexten tas bort så framstår de här egenskaperna, till exempel avokadons enorma kärnor, som helt oförståeliga.
Mm.
Här är några exempel då.
Mm.
Busken järnek.
Ja, den som man får ont i handen när man håller av.
Just det. Den kan bli 10-15 meter hög.
Ja.
Den har taggiga blad,
ja,
som du är inne på. Upp till 4-5 meter.
Ja.
Och sedan efter det släta mumsiga blad hela vägen upp.
Ja.
Detta trots att det inte finns några djur som skulle vilja äta på järneken som når längre upp än till 2 meter.
Nej.
Över 2 meter utvecklar den taggiga blad i onödan. Den försvarar sig mot en utdöd fiende.
En minigiraff.
Något typ, något sånt. Och lemurer på Madagaskar,
jaha,
de är hela tiden på sin vakt, skyddar sig mot Madagaskar-kronörnen. Som dog ut för cirka 500 år sedan. Någon har glömt att berätta detta för lemurerna.
Ja.
Ja, det var två av många, många exempel på egenskaper hos djur och växter som fortfarande finns kvar trots att kontexten har förändrats.
Du har pratat jättemånga minuter, fortfarande inte nämnt citrusfrukterna.
Nej, okej. Okay. För att avrunda, Måns i Umeå undrade varför en växt skulle vilja lägga energi på att producera en sur och bitter frukt.
Ja.
För vilket djur skulle vilja äta en sån frukt?
Ja.
Ja. Men då kan det ju vara så att det djuret som växten tänkt locka till sig för länge sedan dött ut.
Jaha.
So many virgin and innocent hearts that I have broken, I don't even count. You were about to make me say yes, but I realize you know nothing about me. So there is one thing I have to confess. I don't love you 'cause I love avocado, avocado, avocado.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Bonusfakta om avokado.
Oh.
Kan man få någon slags sån här jingle igen?
Bonusfakta om avokado.
Bra. Kommer från Centralamerika och namnet kommer från det aztekiska ordet ahuacatl, som betyder testikel.
Oj, ja, det är kul.
Så när man säger, jag skulle vilja ha en avokado i min sallad, så säger man att man skulle ha en testikel i sin sallad.
Det
på det aztekiska.
Det är tokigt.
Förr i tiden så hade avokado ett annat namn i Sverige. Vet du vilket?
Kärnpäron.
Bra, men fel. Ja. Alligatorpäron.
Ja, lite mer återkoppling, Måns. Du pratade för något avsnitt sen om den här melodin.
Hälsa för halsen, bronsol.
Och du nämnde just några varianter på texter som kan sjungas på den slingan. En var ju just hälsa för halsen, bronsol. Du nämnde också den italienska varianten, döda den gamla tanten med DDT.
Just det.
Sen nämnde du också scouternas variant. Kommer du ihåg den?
Kvart över 11, 11:30.
Så här skriver Alexander. Hej, angående den där trudelutten som Måns exemplifierade med 11:15, 11:30, så har den ju en fortsättning.
Mm-hmm.
Växte upp på 90-talet med en 60-talistmor och hon sjöng i alla fall 11:15, 11:30, tummen i röva, varmkorv.
Va?
Ber så hemskt mycket om ursäkt för detta, men det var en viss frustration när jag hörde Måns avsluta sången halvvägs in. Tack för det, Alexander.
Ja, det är ju inte så att den blev mindre oförklarlig av fortsättningen. Men vi är såklart mycket, mycket tacksamma över det här klargörandet.
Ja.
I förra avsnittet så pratade vi om huruvida djur kan ha humor.
Ja.
Så här skriver Elin i Sumpan. Hej Ankan och Monkan. Angående hundars humor så kan jag skrämma / överraska min dvärgtax. Och efter att hon har blivit lite rädd så blir hon överlycklig.
Tack för det. Så jag skriver Malin. Jag vill söka er uppmärksamhet och efterlysa hjälp att knäcka en signaturmelodi som jäckat mig i snart 15 år. Jag har frågat vänner, ovänner, familj, främlingar och ingen har kunnat hjälpa mig. Så nu sätter jag mitt sista hopp till er. Hör bifogat ljudklipp. Är du med oss?
Ja. Jag tror att Malin har fantiserat ihop en liten låt. Och sen så frågat tusentals människor genom år. Vem har gjort denna?
Ja, ni är så glad. Och hör han Malins sång. Hjälp Malin, vad är det hon sjunger? Fraga, snabbla, Anders och Mans. .com.
Men fatta att det finns alltså växter kvar som är perfekt anpassade för att spridas vidare med djur som sedan länge är döda.
Alltså det är roligt, du slutade prata om det här för flera minuter sedan. Du kan inte släppa hur fett du tycker det är.
Den där jättesengångare som älskade avokado 5 meter lång.
Vilken tur att vi, vilken tur att vi träffades, Måns. Den här kan nog vara lite provocerande för folk.
Jaha.
Lina har nämligen skickat oss 3 frågor. En lång som handlar om att göra öltappning till en sport.
Mm.
En där hon undrar hur långt det är till regnbågen. Och det är, kan jag säga, målen, det varierar och det är väldigt, 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 väldigt svårt att räkna ut.
Ja, och så den tredje.
Om sexiga röster. Och den tog jag tag i, för mycket kan man säga om dig och mig, Måns. Men sexiga röster, det tror jag inte att vi har. Om en sexig röst om en sexig röst är Google Glasses, då är vi monokel, Måns. Om en sexig röst är Taj Mahal, då är vi Bollnäs resecentrum.
Nej.
Frågan då, varför tycker vi, eller åtminstone jag och Anders enligt ett tidigare poddavsnitt och flera andra, att en annans persons röst tenderar att bli sexigare om personen i fråga är hes? Detta kanske inte alla tycker, men med tanke på att åsikten ändå är relativt förekommande borde ju finnas någon sanning i det hela. Finns det någon studie på vad folk tycker? Det här skriver alltså Lina. Och oj, 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 Måns, ska jag säga. Här finns det studier.
Jaha.
Men de är inte riktigt entydiga. Hesa röster signalerar sexuellt intresse och hjälper kvinnor att sticka ut i mängden. Det här hävdar forskare från universitetet i Sussex.
Aha.
De gjorde ett experiment. Och experimentet visar att både män och kvinnor sänker sitt röstläge när de möter någon de är attraherad av.
Aha.
Men kvinnor gör det omedvetet när de träffar män som det verkar råda konkurrens om. Man lät 30 män och 30 kvinnor speeddata. Så mätte man och kontrollerade deras röster. Om en man verkade vara värd att träffa mer, men han verkade inte vara intressant för mer än 50% av de andra kvinnorna, så använde kvinnorna sitt vanliga röstläge.
Nej, men vänta, vänta. De var intresserade av mannen,
ja.
Men det verkar inte vara så stor konkurrens.
Ja.
Då pratar som vanligt.
Ja, ja. Ja. Men om mannen verkade intressant för mer än 50% av de andra kvinnorna,
det vill säga att det fanns stor konkurrens,
då sänkte kvinnorna omedvetet sitt röstläge.
Jaha, nu har jag blivit helt självmedveten om hur jag pratar.
Ansvarig för den här studien då, en Katarzyna Piasanski, säger att en låg röst signalerar sexuellt intresse och intimitet. Ett annat forskningsexperiment visar att för killar funkar det här inget bra.
Att sänka sin röst och vara hes?
Nej, nej, nej. En studie från Albright College, Reading, Pennsylvania visar att just båda könen sänkte både hastigheten i talet och tonen i sin röst när de ville låta attraktiva.
Mm-hmm.
Men när män försökte låta sexiga så inte bara misslyckades de, utan de lät också i vissa fall mindre sexiga. Alltså de uppfattades som mindre sexiga när de sänkte sin röst.
Okej, okay, så om jag sänker min röst så här, ja, och pratar så här, så kan det slå tillbaka. Det kan vara att jag uppfattas som mindre sexiga.
Ja. Däremot så kunde män manipulera sina röster så att de lät lite mer självsäkra. Det kunde inte kvinnor.
Hur är man på rösten för att låta lite mer självsäker?
Det framgår inte av de här engelska artiklarna, jag vet. Nej. Men om du försöker så kan du låta mer självsäker.
Byta däck själv, det kan jag göra. Mm. Maldiverna är inte ett land. Och så vidare. Och så vidare.
Ett annat experiment från State University of New York. Där spelade man in kvinnor som fick räkna till 10 vid 4 tillfällen under menscykeln.
Mm-hmm.
Sen fick studenter vid universitetet lyssna på inspelningar och ranka vilka som lät sexigast. Både kvinnor och män upplevde att inspelningarna som gjorts under ägglossningen var lite mer attraktiva.
Wow.
Så svaret på den här frågan, det blir, man vet inte varför det uppfattas som lite sexigt med häst. Man gissar lite hit och dit.
Men nog fasiken, tycker du också att det är lite sexigt med folk som har hesa röster?
Absolut. Janananini.
Janananini, bra exempel.
Här kommer hon.
Hittills ingenting om ändå.
Nej.
Det andfria avsnittet.
Ja. Ska vi avsluta som det har blivit att vi har gjort på slutet här med en skånska orter i amerikansk hiphop?
Ja, men det är väl klart vi ska.
Hej Anders och Måns, vilken toppenpodd ni har. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Vi upptäckte för några dagar sedan en sång där större delen av texten handlar om sångarens näsa och vad den sa.
Vad näsan sa?
Mm, man hörde genom nästan hela sången, men allra tydligast är det vid 0:53 och framåt när han sjunger: Hej sa min näsa, 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 min nej. Ja, sa min näsa, min elaka lärare, min näsa, min elaka lärare och så vidare.
Ja.
Jag vet inte varför författaren till låten skrivit den så, men han verkar väldigt angelägen om att vi vet att det var näsan som sa det. Allt gott, familjen Nyqvist i Motala.
Det låter ju som en Ove Törnqvist-låt.
Vi ska lyssna på Los Carix, Semena, Semena.
Säg till när du kommer.
Nu kommer det! Visst är det bra?
Vi får lyssna igen.
Min näsa, Los Carix, Semenya, Semenya. Det var allt för skånska orter i amerikansk hiphop den här veckan.
Ja, och det var allt för det här avsnittet av podden Fråga Anders Måns.
Det känns som att vi var lösa i kanten idag.
Lite lösa i hjärnköttet.
Det var tur att du pratade så mycket om fruktkärnor på mitten så vi fick lite liksom massa i programmet.
Lite kärna.
Vi hörs igen om 2 veckor, då är det varannan vecka. Tills dess, hej då!
Puss och kram.